Hej och välkomna till Jink, den judiska podcasten. Mitt namn är Elias Karlberg och med mig har jag min kollega Jonathan Kurresi.
Tja!
Hur är läget?
Jo, det är lugnt. Det är lugnt. Jag känner min toppform då.
Ja, bra. Kul. Kul att höra. Jag är med mig Aron Flam. Välkommen. Hej. Aron Flam. Du är komiker.
Ja.
Eller är du samhällsdebattör?
Det blir alltså en fråga.
Jag tror det var Fredrik Wikingsson som kallade det för samhällsdebattör, tror jag.
Någon av dem, två.
Ja, i något program som de hade höstas som inte har varit. Breaking News.
Jag är inte säker på om det är en förolämpning eller inte, alltså.
Nej.
Det är en förolämpning om man är en komiker. Så mycket är säkert.
Ja, vi kan väl säga att det här programmet kommer att landa om judisk humor. Det är temat för den här gången.
Det är ni som bestämmer.
Ja men vi hade väl tänkt
det. Det, tror jag.
Ja, och därför så tyckte vi väl att... Vi hade ju så otroligt många svenska judiska komikerprofiler att välja mellan. Så att...
Det är jag och Jonathan Unge.
Och Bianca Meijer, eller?
Ja, jo, det är det väl också.
Eller?
Ja.
Jag har hört talas om henne, inte sett jättemycket.
Med... Nej, men hon blir roligare och roligare varje sekund som går. Ja.
Fan vad kul.
Ja.
Att det kommer upp, så vi kanske styr... Den businessen också snart, branschen.
Nej, jag vet inte. Kurderna verkar hålla komiken i ett järngrepp i Sverige.
Ja, det är så.
Hur många kurder finns det som komiker?
Yes, och Soran.
Det är bara två.
Ja.
Sean Achi.
Jag läste på, jag kollade upp det på Wikipedia igår. Det stod att jag har en magisterexamen från SU.
Det står också att jag heter August i mellannamn.
Gör du det?
Och i ett tillfälle har det stått att jag har en snippa på ryggen. Vilket kan vara sant. Jag heter inte August i mellannamn.
Snippa kan vara sant. Vad har du magisterexamen
i? I finansiell ekonomi.
Och varför sysslar du inte med det?
Därför, jag visste nog redan när jag pluggade att jag inte skulle jobba med det. Just.
Men du valde ändå ägna, vad är det, 6 år?
Ja, du vet, giri. Plikt gentemot familjen.
Men är det lite så? Ja, jag tror att det kommer bli ett genomgående tema i alla program att snacka surra om utbildning. Men är det så att man liksom...
Alltså, jag hade nog passat bättre om jag hade läst det i historia. Eller... Men jag tror att jag läste väl företagsekonomi för att jag inte visste vad jag ville göra med mitt liv och ville ha en ordentlig utbildning som de flesta andra som läser företagsekonomi. Och sen valde jag finans som inriktning därför att min pappa är professor i nationalekonomi, så jag kunde inte välja den inriktningen. Det hade varit jäv.
Skulle man kunna säga att du gjorde din tonårsrevolt då efter... Du har tagit din magisterexamen.
Nej, jag gjorde min tonårsrevolt när jag var tonåring faktiskt. Jag vet inte, jag började väl kombinera film med min ekonomi, för jag hade tänkt mig att jag skulle producera film när jag var ung. Som ett yrke, alltså jag har alltid velat skriva, jag har alltid velat att... Jag vet att jag har velat skriva, men jag vet ju också att det typ inte går att försörja sig på.
Mm.
Och då vill man ju ha ett yrke, och då tänkte jag filmproducent låter trevligt. Det här var ju innan jag förstod att samarbetsproblem jag upplevde med andra människor inte berodde på dem utan på mig. Och sen så har jag övergett tanken på allt för stora kollaborativa projekt.
Mm.
Så vad gör du just nu då?
Just nu så skriver jag lite artiklar, och så skriver jag en hel del tv, och så skriver jag lite till andra komiker. Och sen så ska jag väl försöka skriva till mig själv någonstans däremellan. Och sen så har man ju alltid något långfilmsmanusprojekt på gång som förhoppningsvis blir av. Man måste ha hoppet i alla fall, även om man har lagt ner åtskilliga sådana projekt. Och ja, du vet, lite andra sådana större drömmar som man går och försöker förvalta, och så försöker man pitcha in det på produktionsbolag eller tv-kanaler, och så får man nej för att det är för smalt. Eller...
Men ska inte du vara med i någon film nu?
Jag har varit med i en film. Det var förra sommaren var jag med. I,
som heter?
Katinkas kalas heter den.
Och den hade premiär nu, va?
Den hade premiär nu i lördags faktiskt.
Och mottogs?
Väl.
Väl.
Mm. Vad är din roll i filmen?
Jag är ju typecastad jude.
Kul.
Mm. Spelar Niklas, någon kombination mellan Niklas Bilenius och Micke Schiller, tror jag. Men mest så spelar jag väl mig. Och med lite andra ord.
Men hur lätt är det att spela sig själv i en film? Det måste ju vara en absurd... Ja, men, situation?
Nej, det vet jag inte. Alltså, jag heter ju någonting annat och jag har ju ett annat yrke och sådär. Eller karaktären har ju det. Men jag tänkte inte så mycket på det. Jag tänkte inte så mycket på karaktären överhuvudtaget. Utan det enda, för det, jag hade inte sökt mig till det här. Utan det var regissören som ringde mig och frågade om jag ville provspela. Och så blev jag smickrad och tänkte att det här är väl bättre att ställa upp i något panelprogram. Eller ballar av stål eller något sånt där. Och så... gick jag dit och han verkade uppriktig och han tyckte att jag passade väldigt väl och att jag inte behövde spela någonting. Det var också en förutsättning eftersom jag inte är skådespelare. Utan
så är det en liten biroll? Statist?
Ja, eller liksom, ja, det är det väl. Det är en så kallad ensemblefilm. Så det är typ som en avfilmad teaterpjäs typ. Det är liksom, det är en middag under ett dygn. Och sen så sitter jag ju med vid bordet. Sen säger jag inte så jävla mycket. Jag hade mer att säga. Både som vi spelade in och som jag lyckades få struket. Nej, men därför att jag kan bara hålla mig själv. Om jag på något sätt kan tro på det jag säger. Liksom. Mm. Och det tror jag väl att det gick okej.
Är det den här samarbets... att du är lite trotsig? Att du vill ju go your own way?
Nej, men jag vet inte. När man läser ett manus så känner man ju liksom på något sätt som är det här trovärdigt? Och sen en skådis kan säkert sätta sig in i mer eller mindre vilket jävla schmalt som helst som den läser om sin karaktär, om den har tillräckligt god fantasi. Men jag kände att om han vill ha mig som jag är i den här karaktären, då måste den här karaktären primärt säga saker jag skulle kunna säga.
Var det god middag då?
Ja, alltså ingen auberginerulle är god när du tar den 15:e halva tuggan av den, för att du gör alltså så många tagningar och du ska göra alltså liksom, och sen liksom så ställer de varje gång så ställer de fram en ny sån här mosbakelse på desserttallriken. Ja, nu ska du ta exakt på samma ställe, ska du ta en exakt lika stor tugga igen för 15:e gången, och det blir, men det var en intressant upplevelse att vara med om.
Hur tänker du göra det?
Om jag blev tillfrågad och jag tror att det låg i mitt intresse och jag tyckte att det var ett bra manus, så skulle jag nog kunna tänka mig att göra det.
Mm, cool.
Men det är ju inte mitt primära jobb.
Nej. Nej, ditt primära jobb för tillfället är så att du ska vara domare i Cannabis Cup.
Mm, det är det jag ska. Imorgon ska jag åka iväg och skriva ett reportage om hur det är att vara domare.
Och vad är Cannabis Cup?
Är det liksom en skördefestival? Som finns i småstäder, då får alla få komma med sina, med årets skörd.
Precis, ja. Det skulle man kunna säga. Det är världsmästerskapen i cannabisodling. Men jag inbillar mig, jag vet inte, men jag inbillar mig att Filip och Fredrik har varit där och gjort några reportage om det faktiskt vid något tillfälle. Och jag inbillar mig att det är mer som en så här öl- och whiskyfestival. När folk provar vin så spottar de ju ut.
Det är en blås.
Ja, precis. Men när de går på ölmässa, då är det bara, då får, det är ju ett fylleslag. Liksom. Och jag misstänker att det här är 3 dagar långt rökslag, eller vad man ska kalla för.
Men vad blir din roll som domare? Liksom?
Jag ska ju då testa världens bästa sorter. Mm. Ja, cannabis och hash. Man ska väl utgå från doft och färg och smak och bouquet och effekt.
Och vad har man för preferenser? Hur, när du kommer dit ska jag pröva den första?
Jag vet inte, jag är ju inte konnässör i vin heller, utan jag dricker ju vin om det ställs fram.
Ja.
Sådär, som den här boxen på bordet. Ja. Så, då tänker jag så här, Il Conte, ja, men det är vin, det är bra.
Ja.
Men det är väl klart att man kan avgöra smak. Jag minns att jag var i Amsterdam för jävla massa år sedan, alltså en jävla massa år sedan. Och då provade jag det årets Cannabis Cup-vinnare, och den hette New York City Diesel. Och den doftade och smakade exakt som grapefrukt. Okay. Så då har de liksom lyckats, jag vet inte, få in någon grapefruktgen i skiten. Jag har ingen aning. Jag vet inte vad de har gjort. Men jag antar att alltså, de lägger ner ungefär, om inte mer, tid på att få fram en bra produkt. Precis som vinodlare. Liksom.
Nice.
Att man tänker på vad man har för... soil, vad heter det? Jord, liksom jordmån. Och vad den innehåller och i vilket läge gentemot solen, om det blåser mycket eller lite, om det är hög luftfuktighet eller inte. Man försöker helt enkelt framställa den bästa.
Och hur kommer det sig att du blir domare? Är inte det lite ärofyllt att vara domare i en sån tävling?
Nej, det verkar inte vara så här fyllt att vara domare i den här tävlingen. Det är lite, alltså om man åker dit och vill vara med, man kan köpa dagpass för att vara med på festivalen om man vill, men de som ska vara med hela, då är man domare. Det hela grejen går ut på att man ska gå från coffeeshop till coffeeshop och provröka och sen fylla i vad man tycker om det. Och
så att det inte är en tremannapanel som är domare, utan
det, nej, det finns 1900. Det finns rykten. Alltså grejen är så här, jag har försökt få tag på de här killarna hela veckan, de som anordnar festivalen. Jag har inte fått något svar. Jag har alltså bara skickat in, vet så här, hej, jag är frilansskribent, jag jobbar åt den här tidningen i Sverige, det är ungefär som den här tidningen för er. Min fotograf kommer från er, den här tidningen, och nu söker jag pressakkreditering. Jag har hållit på en vecka, jag har inte fått något svar överhuvudtaget. Till slut så har jag fått tag på någon här via mail som svarar, det finns ingen pressakkreditering, det går inte att boka några intervjuer, kom ner hit och börja ställa frågor bara. Så då gör jag det.
Hur bra som helst.
Ja, men det ska tydligen i alla fall finnas något sorts en specialistpanel som ska få väga in på kategorin årets bästa gräs.
Och du tillhör inte den?
Det gör jag inte, men jag hoppas få intervjua dem. Mm. Vill veta hur en riktig grässnobb resonerar kring det här.
Gräskonsör.
Hur tror du, om man går tillbaka lite till Stockholm, Sverige, tror du att andra komiker ser på dig som komiker och som person? Du får ju ändå ganska mycket manusjobb.
Mm. Ja, det får jag väl. Och nej, de tycker väl att jag är duktig på att skriva skämt, tror jag. Jag har ju fått väldigt mycket priser av branschen och sådär. Och jag tycker att jag har blivit välkomnad.
Men är det en hårdbransch?
Ja, det är en hårdbransch.
På vilket sätt? Är det dålig stämning mellan kollegor, eller att det är jävligt tufft att slå sig in och bli bra?
Nej, alltså vi har, alltså grundjargongen i stand-up är, ja, men till skillnad från övriga svenska samhället så är det lite mer som judiska församlingen, att folk kan förolämpa varandra här så tvärs på roliga sätt, och det är en del av jargongen. Folk är väldigt, väldigt otrevliga mot varandra faktiskt. Men eftersom alla är det och vet att det liksom är på skämt, så är det hur lugnt som helst faktiskt. Även om det är sant. Faktum är att ju sannare ett skämt är, desto roligare är det ju oftast. Men självdistans är ju lite det komiker lever på. Jargongen har väl kommit sig av att man liksom testar folks självdistans och ser hur väl man kan ta den liksom. Men jag tänker mer på de yttre faktorer som en komiker jobbar under, vilket är produktionsbolag och kanaler och sådär. Så till exempel så ringde Baluba mig redan i juni och frågade om jag var intresserad av att jobba på en produktion nu i vinter. Och då sa jag att ja, det kanske är intressant. Och sen presenterade de formatet. Jag bara, det här är absolut intressant. De bara, vilka kan du tänka dig att jobba med? Och så ger de en lång lista på människor jag kan tänka mig att göra, andra komiker som jag kan tänka mig att jobba med. Och sen får jag reda på att de har ringt varenda annan komiker på den här listan och fått nej då, innan de till slut ringer till mig. Jag bara, hurra! Och jag känner ju alla de här människorna, så de tror ju att vi inte pratar med varandra eller någonting. Men de bara så, ah, hurra, vi har inte frågat någon annan på listan, så här, men det blev du. Så här, jag bara, men jag vet ju att liksom, de har frågat alla. Och jag vet dessutom att de ringer mig nu och säger nej, så vet jag att de har redan ringt till David Reed, som har ringt mig och sagt så här, men om du säger nej, låt mig veta, för då kommer de ringa mig. Och sen efter honom så är det Martin Lagos, innan mig var det Martin Sundby, Eva Söderholm, Jonathan Unge, Simon Svensson. De har ringt liksom varenda person i hela branschen, och alla vi känner varandra och alla vi vet liksom. Men så det är ju konkurrens om sådana jobb, om man nu vill ha dem.
Men
jag tror att de flesta komiker, de gör ju tv som någon sorts nödvändighet för att liksom folk ska komma när de uppträder.
Men svensk stand-up borde väl vara på uppsving nu?
Det har varit en boom, men den är över. Björn Gustafsson-boomen kan man kalla den för.
Och vad kommer hända nu, tror du?
Ja, alltså, jag vet inte riktigt. Det har kommit några nya unga förmågor som är riktigt bra, och som kommer bli bra komiker. Sen är det liksom så här, de gamla generationerna komiker, de är ju fortfarande kvar. De dominerar ju fortfarande liksom de lönsamma uppdragen. Alltså företagsgig, det är ingenting jag får, men andra komiker i min generation tävlar ju om dem också. Och de dominerar tv och radio och sådär. Men det börjar komma in sakta men säkert, och sen så ska väl vi förlora den platsen till nästa generation som kommer. Det är väl det som är tanken, och förhoppningsvis kunna bidra med någonting längs med vägen. Men ska man vara helt ärlig, så TV-kanaler i Sverige är ju väldigt, väldigt fega. Och de letar mer eller mindre alltid efter minsta gemensamma nämnare. Och det är produktionsbolagen också.
Och det här grillade är väl ett bra exempel på det? SVT 1.
Grillad är ett jättebra exempel på det. Ja. Det är en av de största misstagen som jag tror... Ja, alltså det var ju... Ja, fan vad dålig de var.
Varför då? Jag har inte sett det.
Men om man ska vara, det var ju lite obehagligt där när du kör din roast av Christer Björkman. Det blir ju en väldigt konstig stämning just för att det kanske inte riktigt är kulturen i Sverige att man kan motta...
Nej, men å andra sidan så de gånger jag gick upp, jag gick ju även upp och roastade Peter Harrison.
Ja, det visade de lite.
Nej, det programmet gick inte ens. Mm. Och då var jag väl mest otrevlig igen. Mm. Men han skrattade å andra sidan mest under mitt uppträdande.
Ja.
Så då får man ju anta att det, alltså, det sa jag till SVT, för man kände censuren där och det gick runt någon person där som var så ansvarig utgivare, vilket med andra ord är censor. Mm. Det var de med. En censor från SVT. Och hon gick runt i korridoren och man kände sig självcensur, och om det nu mot all förmodan var så att det inte var självcensur, att skribenterna inte tillämpade det, då kom ju censuren in. Så är det ju bara. Mm. Och jag försökte förklara för dem att en roast, en grillning, om man är halvtaskig, då kommer det kännas taskigt på riktigt. Men om man är så absurt taskig att ingen kan ta det på allvar, då är det humor.
Mm.
Ja, så då ska man ju ta dem, alltså, de lägsta grejerna man kan komma på och sen bara överdriva dem sjukt mycket.
Men var det som roast på Berns då, den som blev roastad eller grillad och fick upp och roasta er sen?
Ja, så var det.
Så det gjorde Christer Björkman på dig?
Ja, precis.
Var han rolig?
Ja, tror jag inte, jag kommer inte ihåg det.
Nej. Så då var han inte jätterolig.
Nej, jag skulle inte tro det.
Ska vi gå in lite på dagens tema, judisk humor?
Ja, det kan
vi
göra.
Ja, vad är judisk humor och hur har den påverkat dig? Det är kanske en väldigt stor fråga, men vad är judisk humor? Många kanske tänker på...
Är det dig i alla fall?
Ja.
Jag tror att humor finns överallt. I alla kulturer, i alla tider finns det någon form av humor. Det är en lyxvara, så det är inte det första man kommer på som nation. Mm. Förstår jag menar? Men det jag tror att utmärker just judisk humor, det är nivån av abstraktion. Alltså hur komplicerat ett skämt kan vara, mer eller mindre. Jag tror att judar, och engelsmän är också väldigt bra på det, de har en större självdistans och en större förmåga att driva med sig själva. Och jag tror att det beror på att vi har en historiskt väldigt utsatt situation.
Mm.
Att det har liksom varit någon sorts överlevnadsmekanism för oss. Och det är väl det, det är väl min egen humor. Så funkar den också liksom. Att jag skämtar ofta om saker som är mer eller mindre hopplösa. Alltså, du vet, så här, svält i Afrika och såna grejer. Därför att det är så svårt att veta hur man annars ska göra. Alltså, antingen så bara stänger man av, eller så sitter man där och mår dåligt varje dag när man öppnar tidningen. Eller så garvar man åt det.
Men är det mer legitimt för judar att skämta om svälten i Afrika som vi har 1000 år av lidande bakom oss?
Nej, det vet jag inte om jag tycker.
Mm.
Jag vet faktiskt inte. Jag tycker man kan, alltså, att skämta om sitt eget lidande.
Ja. Mm.
Det tror jag är nästan varje nations ansvar. Mm. Faktiskt. Men
är det vissa då grupper som du menar då nu indirekt är bättre på att skämta om sitt egna lidande och förflutna än andra?
Ja, så är det definitivt. Absolut.
Ja.
Ja.
Och då tycker du till exempel att det judiska folket har varit bra på det?
Extremt bra.
Extremt bra.
Ja. Ja. Och framförallt när vi tror att ingen annan lyssnar. Då kan man ju gå loss. Alltså när jag har varit nere och uppträtt på puben, då kan man ju köra, alltså, skämt om judar och situationen i Israel eller förintelsen som jag aldrig skulle köra utanför faktiskt.
Varför då?
Därför att jag tror att det lätt missförstås. Alltså jag tycker att vi ska vara hårda mot oss själva. Mm. Jag tycker det. Och helst så skulle jag se att vi kunde vara lika hårda mot oss själva utåt gentemot resten av samhället också. Men man vet ju att det finns ju människor där ute som inte kommer se det roliga i det här.
Mm.
Utan de kommer ta det på allvar liksom.
Mm.
Jag menar, ett skämt till exempel, nu går inte det att köra, därför att sen är det också så att svenskar har väldigt ont om referenser. Alltså om jag går upp i England, vilket jag har gjort, och skämtar och drar, då kan jag dra rätt ingående skämt om Pesach-måltiden. Mm. Eller, alltså, så här, för de känner till de, även om de inte är judar, så känner de till Pesach. De kanske har haft en judisk kompis som har varit på någon Pesach-middag eller en Shabbos-middag, och de vet hur det ser ut. Samma sak med amerikaner, det vet inte svenskar.
Mm.
Utan jag tror att när man säger att man är jude till en svensk första gången du träffar en svensk, och så säger du, ja men jag är juden, då tystnar de ofta. Och vi tar väl det lite som att de inte, alltså att de kanske är ansnitare. Men det tror jag inte det beror på, utan jag tror att det för det första beror på att de vet inte riktigt hur de ska reagera. De vet inte vad som är okej att fråga. Alltså förstår du vad jag menar? Att de liksom, de blir osäkra liksom. Jaha, men vadå, är du någon sorts knäppe som tror på Gud? Jag menar, de flesta svenskar tror ju inte på Gud.
Nej. Men är du ute och, när du är ute och snackar då med, för att jag antar att de absolut, den absolut stora publiken du har nu som du uppträder för är inte är judar. Eftersom att vi, vi är en minoritet i Sverige.
Ja.
Men betraktar du då, säger då ni svenskar och oss judar eller?
Nej, jag gör inte den skillnaden egentligen, utan jag, som jag ser det, så har jag två identiteter som jag har fått påtvingats mig av omständigheter. Och de måste jag förhålla mig till på något sätt. Den svenska och den judiska identiteten. Ja. Samt identitet som man, eller identitet som människa, eller identitet som straight, eller vad det nu kan vara liksom.
Så hur viktigt är det judiska för dig?
Nej, det har ju påverkat mig extremt mycket. Och vissa saker med den judiska kulturen tycker jag är väldigt, väldigt bra. Som trycket på kunskap till exempel.
Mm.
Och läsande och diskussion och så. Men det är ju, jag skulle nog inte kalla mig en religiös jude. Det skulle jag aldrig göra. För jag är inte religiös. Jag tror inte på Gud. Jag tror fan inte ens på traditionerna.
Tror du på traditionen, Elias?
Ja, det tror jag väl. Några traditioner. De kippor. Men det är ju mest för att om man skulle...
Du ser det som en försäkring.
Ja, man garderar exakt som en försäkring.
Mm.
Och det är, jag tycker inte det är sån stor uppoffring heller att fasta i 26 timmar liksom.
Nej, det är väl inte alls egentligen. Jag fastar periodvis i 26 timmar hela tiden. För jag glömmer ofta att äta. Men nothing tastes as good as skinny feels. Kate Moss, var fan var vi?
Om kippor, försäkring.
Ja, alltså jag tycker ju inte att... För mig spelar det, alltså som ateist, jag är väl den typen av ateist som, för mig spelar det ingen roll om Gud finns eller inte. Jag håller inte med. Om Gud finns, det är då en ateist verkligen prövas.
Mm.
Därför att om Gud finns, då är det ju din uppgift som ateist, om det är det du tror på, att göra uppror mot honom. Mm. Och det tror jag mig vara beredd att göra. Jag tycker inte att människan ska böja sig för andra väsen.
Nej.
Utan om vi böjer oss för andra väsen, så är det för att vi får något utbyte.
Men utbytet är väl att du skapades av ett annat väsen?
Det beror på hur man ser på saker.
Ja,
det är precis som ditt förhållande till dina föräldrar. Du har inte bett om det här.
Så vårt förhållande med...
du ska inte behöva vara naturligt tacksam för att du fick liv.
Nej.
Du kan vara tacksam för att du lever.
Ja.
Men det är inte så att dina föräldrar medvetet har skapat dig. Och om det är så att Gud har skapat universum, så har han inte gjort ett så jävla bra jobb.
Det är ju en väldigt djup tanke. Jag vet inte.
Jag vet inte om den är så djup, men sen är det också en komikers uppgift att vara kritisk. Ett exempel på ett sånt där skämt som jag inte drar för att de inte känner till referenserna, det är, ni vet, när vi firar Pesach och så läser man i Haggadan, så läser man liksom så här: alla i nöd, kom och dela detta förtvivlans bröd med oss.
Mm.
Och det är så typiskt oss judar att när vi väl bestämmer oss för att dela med oss, då är det av matse. Det är fan torraste, äckligaste bröd som existerar. Och bara till de som är nödställda och redan har det svårt. Alltså det är taskigt och snålt. Men det är sånt som kan missförstås om man är ute och uppträder liksom.
Ja, det är för det första, förstås överhuvudtaget.
Ja, för det första inte förstås. Och om det förstås, så är det bara på den här fördomen de är snåla liksom.
Har du provat att göra sånt skämt på en gojim-massa?
Ja, alltså, när jag var uppe i Umeå för ett och ett halvt år sedan, så hade jag två gig på en kväll. Först på Handelspubben för deras ekonomelever. Och då började vi dricka. Och sen gick vi vidare därifrån till Läkarvillan för att uppträda för läkarstudenter. Och då var det nog en del judar i publiken.
Mm.
Och jag var vid det laget rätt packad.
Mm.
Och då började jag freestyla och berätta saker om min mormor och vad hon har berättat om förintelsen. Och så la jag skämt på det. Och det blev, tycker jag personligen, även i efterhand, väldigt, väldigt roligt.
Mm.
Och jag säger inte det här för att förringa min mormors upplevelse. Alls. Inte alls liksom. Det är bara så svårt att förhålla sig till att ens mor eller farföräldrar har suttit i ett sånt här läge liksom. Det är inte, eller svårt för att det är som det är. Och vi som tredje generationen överlevare måste på något sätt så här, bestämma oss för hur vi ska förvalta det här arvet. Och ett av de vanligare så här, argumenten mot judar och förintelsen som man hör nu för tiden, det är så här, ah, men varför ska ni gnälla, varför ska bara ni, det är så här, de tycker att vi monopoliserar lidande, vilket är bullshit. Det går inte att monopolisera lidande, alla får lida hur mycket de vill liksom. Men många tycker att det är liksom gnälligt. Och då tror jag att det kanske är dags för oss att hitta ett nytt sätt att föra ut det här.
Men vad säger du typ då om, tror du det var Magnus Bettner eller vem var det som sa, jag tror även, tror du det kan ha varit Babbel Larsson som sa något?
Nej, det var Magnus Bettner.
Ja, men
de klippte det honom konstigt. Jag har hört hela den där rutinen i efterhand och den är inte så antisemitisk. Men den rutinen som gick på tv, den inspirerade nog mig och Jonathan till att faktiskt pröva med stand-up.
Vad var det han sa? Nej, men jag tror han sa någonting om att fan, vi täckte, det är ju gått 60 år. Ja. Så här.
Och släppte för i helvete. Ja. Det har gått 60 år nu. Kan du liksom bara släppa det liksom?
Ja. Och han är ju samhällskritisk i alla frågor.
Så, ja, men så, är det.
Så att jag kan tänka mig att...
Nu slutar inte hans rutin så, som jag gjorde på tv, utan den slutar på ett helt annat sätt. Men det visste inte jag och Jonathan på den tiden. Vi hade inte börjat uppträda.
Nej.
Utan vi blev bara så förbannade när vi såg det här, så att vi bestämde oss för att när någon gång skulle gå upp på en svensk scen, så ska vi fan ge de här jävlarna vad de typ tål. Men jag tror att en av de första grejer jag skrev om det där var just det. Men det är liksom, släpp det där. Kan du inte, man kommer upp till mormor och mormor lagar mat för dem, och så börjar de berätta om förintelsen. Liksom. Man kan inte släppa det där, mormor. Jag sitter här och försöker äta mat. Liksom. Jag vet att dina systrar blev innebrända i synagoga vid Stapo. Men liksom, jag försöker äta här. Kan du bara liksom, släpp det. Men det är liksom givetvis ingenting som går att släppa liksom, om man har varit med om det. Och eftersom människor som har varit med om det fortfarande lever i allt mindre utsträckning, men de gör ju det, så är det ju ingenting man kan släppa. Och även när de har dött så är det vår uppgift att inte riktigt släppa det.
Men tror du inte de är rädda?
Men sen är det en fråga om man ska göra som de gjorde. Därför att som man ser, liksom, ska man titta på hur det ser ut, så är det som att de som satt där, de överförde traumat nästan helt rent till sina barn. Mina föräldrar liksom. Och mina föräldrar är ju också påverkade av det här. Det är verkligen ingenting de skulle vilja erkänna om man pratar med dem, men så är det ju liksom.
Men är det inte befogat att de är rädda för att det kommer släppas?
Jo, det är det väl. Men alltså, det var ett systematiskt fruktansvärt folkmord. Det var det. Men det är inte första gången ett folkmord har skett. Det är inte sista gången ett folkmord har skett. Någonstans i världen just nu pågår ett folkmord. Never again, säger vi. Aldrig igen. Men det kommer att hända igen. Det kommer att hända oss igen. Jag menar, det var väl någon, jag minns inte vem det var, någon smart jude som sa att den här frasen, aldrig mer, never again, has been reduced to never again will Germans kill Jews in Germany in the 40s.
Ja.
Det är ungefär så mycket man kan hoppas på. Men det är klart att vi inte ska glömma det, och det är klart att vi inte ska släppa det, men det är också en fråga om hur man ska förhålla sig till det. Förstår jag vad jag menar?
Förstår exakt vad du menar. När kan vi börja skämta om det?
Ja, jag har ju börjat.
Mm.
Av den enkla anledningen att det är mitt verktyg. Det är så jag hanterar saker. Sen om jag vill skämta om det framför icke-judar, det vet jag inte riktigt än. Alltså jag vill ju göra det. Det vill jag absolut göra. Jag vet bara inte riktigt hur jag ska tackla det liksom. Därför att varenda gång jag har försökt så tycker jag att det känns inte riktigt 100 efteråt. Det är någon ingång som är fel. Det är någonting, vinkeln stämmer inte. Det är någonting bara som gör att jag går därifrån och känner mig mindre nöjd.
Tror du att även att när du uppträder för icke-judar som med förintelse skämt, att de inte vågar skratta heller också?
Kanske, jag vet inte. Jag tror att icke-judar skämtar om förintelsen hela tiden när vi inte lyssnar. Och det är också därför det är viktigt att säga till folk att man är jude när man träffar dem. Därför att det syns ju inte alltid att man är det. Och folk känner sig typ förrådda om det kommer fram senare i en bekantskap.
Men det är med många gånger.
Det är som att,
konstigt ju.
Ja, det är väldigt märkligt. Men det är för att människor gillar att liksom systematisera sin omvärld. De gillar att placera folk i fack. När jag träffar dig, om jag träffar dig och inte känner dig, då placerar jag dig i, ja, men du verkar ha något sorts utländsk påbrå, du är lite mörk, du är kille, du är man, då placerar jag dig i det facket. Du är ung, då placerar jag dig i det facket. Alltså förstår du, det är bara så här avgränsningar. Sen när man lär känna en person riktigt bra, då går det ju utöver det liksom.
Så det är väl egentligen lika viktigt för den, alla som skiljer sig från majoriteten borde påpeka vad de är. Scientolog eller om du jobbar
Nej, eller... Jag tycker inte det ska vara nödvändigt, men det är det. Och jag läste en intressant artikel om det här 2002, har jag för mig. Det, jag tror det var Laura Malvi till och med som skrev den. Så här ärkefeminist, snackar mycket om blickar. Hon säger så här: svarta människor behöver aldrig komma ut ur garderoben, för det syns på dem att de är svarta. Men homosexuella och judar, de måste alltid komma ut ur garderoben för varje ny person de träffar. Därför att det är ingenting som syns på dem. Och folk känner, även om, alltså de känner sig för, jag tror inte de är arga, de är mer så här: men litar du inte på mig, vågar du inte säga det, eller varför sa du inte det här, det här borde ju vara viktigt, är det inte, för även om de tycker att det kanske inte är viktigt för dem, alltså det är inte viktigt för mig om du är jude eller hindu eller homosexuell, men det kanske är viktigt för dig och du har inte velat berätta det för mig och då blir jag sårad, förstår du vad jag menar? Och det finns många sådana aspekter som man inte tänker på liksom. Som inte nödvändigtvis är direkt antisemitiska, men inte heller indirekt oantisemitiska.
Men det är en av anledningarna till, till att det för dig känns relevant att du i typ alla dina gigs säger att du är jude?
Ja, jag säger ju det därför att folk undrar varför jag är mörk. Jag har ju
det är inget knep för att du tror att folk skrattar bara man säger jude?
Nej, utan jag har ju märkt innan jag började uppträda att folk undrar varför jag är mörk. Och det har folk alltid undrat med mig. Det är liksom ingenting jag kan göra om, göra någonting åt saken, utan jag tror inte att det hade varit likadant om jag hade växt upp i USA eller kanske England eller på kontinenten, därför att där ser jag mer ut som alla andra. Men i Sverige så har man en väldigt tydlig bild av hur man ser ut när man är svensk, och allt som inte passar in i det är som bäst vallon. Alltså, för det är ju vad som händer om du frågar en svensk med brunt hår vad de har för ursprung. Vi tror att det är valloner. Som, ja, det är ju inte valloner, utan de är tattar antagligen. Men det är liksom, det är ingen som vill säga tattare, utan de säger valloner. Men så man får ju alltid den frågan. Och jag vet ju, när man går upp på scen så vet du ju att publiken ser dig. Och det, är det enda de vet om dig, det är vad de först ser. Och för att visa att du har självdistans och är medveten om vad de ser, så måste du skämta om vad de ser. Och det är ju helt oavsett om du är jude eller om du är kvinna eller om du är tjockis eller om du är invandrare eller om du, var du än är, så måste du skämta om det. Svenska komiker som går upp nu för tiden i alla fall, de skämtar ju om att de ser svenska ut. Alla mina unga svenska komikervänner, de har skämt om att de är vita eller tärra. Så det är bara en nödvändighet när du står på scen och folk inte vet vem du är. Om du är jättekänd via TV behöver du inte presentera dig. Då behöver du inte skämta om de här grejerna. Du kan gå direkt på humorn. Ja. Men om de inte vet vem du är, då måste du förklara vem du är. Och en komiker förklarar det med att skämta om vem den är. Och jag gör ju det både om mitt utseende och jag gör det om mitt själsliv. De skämten som är om mitt själsliv, de är individuella skämt. De är unika för mig liksom. De handlar ju om mig. Sen hoppas man ju att de kanske ska liksom nå ut, att folk ska identifiera sig och sådär. Men det är allmänmänskligt. Det har inte att göra med om jag är jude eller man eller straight eller vad det nu är. Däremot vad de ser, det är ju skämt som jag måste gå igenom för att komma till de här andra skämten.
Men när man träffar nytt folk, jag vet inte, jag är ju inte den som det första jag säger att jag är jude.
Jag brukar alltid göra det. Men sen så jag pluggade en termin i Kalmar i våras, och då vill jag prova på att inte säga det till en enda människa.
Och så, det går ju inte.
Och någon skulle sluta så annorlunda. Jag vet inte om jag uppfattar det så mycket annorlunda. Men jag fick alltid frågan: vilket land kommer du ifrån?
Och då, speciellt av andra invandrare.
Ja,
definitivt. De vill ju verkligen veta.
Ja.
För de tycker att ni har något gemensamt.
Ja.
Och tänk om du är iranier som de.
Ska och de blir alltid väldigt, väldigt besvikna när jag säger att jag är svensk.
Jag vet inte, det är väl något fenomen att du behöver sätta folk i fack.
Ja, men så är
det lite, ja.
Kanske. Men det känns lite konstigt, för jag är fortfarande goda vänner kvar från min studietid i Kalmar, som jag pratar med ganska ofta, som inte har någon aning om att jag är jude. Och jag vill fortfarande inte säga det. Men nu är det väl bara som någon slags skön grej liksom, att jag inte säger det.
Nej, och nu är det bara rädsla för
mig. Men samtidigt, hur ska jag säga det nu? Jag måste berätta en sak för dig. Jag är jude. Eller liksom, hur lägger man upp det? Förstår du vad jag menar?
Ja, för de flesta judar.
Lägg upp det så här: jag måste berätta en sak för dig. Jag är seriemördare. Och sen när de har reagerat på det så säger du: jag bara skojar, jag är jude.
Ja, är
för då tycker de att allting är bättre än seriemördare.
Ja. Det är som jag var jude. Det är skit.
Jag ska göra det. Jag kanske ringer sen direkt. Vi kan ringa nu på telefon med det här och se hur det reagerar.
Jag tror jag har en sån där telefonavlyssningspryd vi kan koppla in till den här faktiskt.
Ska vi göra den här då? Ja.
Men vi var lite inne på det med too soon-skämt.
Mm.
För det är ju lite så här, det måste ju vara något som ni brås med dagligen. Vem är det som den första som ska knäcka skämtet nu under hösten eller under tidig höst under sommaren? Så var det här med Utöja och det är ju, 9-11 var ju samma sak och det är ju etc. Det måste ju vara sjukt svårt att veta dels när kan man börja skämta om det, speciellt i Sverige antar jag. För att det är lite annan kultur här än annorlunda. Hur fasen ställer man sig inför det? Är det folk som skämtar nu om Utöja till exempel? Nu november 2011?
Nej, inte så många än jag märkt i alla fall. Det var lite nära, tror jag, för svenskarna. Men det är liksom... Det är alltid svårare om det riskerar att finnas folk i publiken som känner någon att ha dött. Jag menar, Japan kunde man ju börja skämta om direkt. Liksom. Det är ingen som känner någon japan. Det dog 300 000 där, något sånt där. Helt sjukt, liksom. Magnus Bettner, han skämtade om saker direkt. Det finns ingen anledning för honom att vänta. Och det finns egentligen ingen anledning för andra komiker att vänta heller med att skämta om saker. Det är ju vårt jobb att skämta.
Men kan ni gömma er lite bakom er yrkesroll? Och säga, ni skulle kunna säga lite vad ni vill, men ni kan alltid gömma det med och säga att fan, det
var ett skämt. Det var ett skämt. Ja, visst, men ja, absolut. Nej, men det kan man göra. Det är, alltså, min lillebror Ruben. It's kind of a douche, men han är skön.
Vi kanske får avsluta det här jinkprogrammet om judisk humor. Tack,
Jus. Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Tack.